Det här är ett avsnitt i den fjärde säsongen av Myter och mysterier. Säsongen har rubriken Sagorna. Jag heter Erik Skylt och gör de här programmen tillsammans med idéhistorikern och humanekologen Per Johansson. Hela den här säsongen har finansierats med hjälp av crowdfunding. Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett särskilt tack till Hallström PR, kommunikationsbyrån för samhällsbyggare. Stiftelsen Psykosyntesakademin, utbildningar och terapi med plats för själen och din personliga saga. Fria rättsläkarna, för dig som tvivlar på att den medicinska bedömningen är korrekt. Samt Emil Ros av Hjälmsäter. Men nu är det dags för dagens avsnitt av Myter och mysterier. Det sägs ofta att sagor är något som man bara läser för barn. En kort stund av verklighetsflykt, en resa in i fantasins riken. I sagan är allt ofta lite vackrare, lite mer spännande, mörker och ljus är tydligare, gott och ont kanske lättare att urskilja. Men när man inte är barn längre, vad ska man då göra med sagan? I den här nya säsongen av Myter och mysterier ska vi försöka ta sagan på allvar. Vi kommer då bege oss ut på en lång vandring. Som en röd tråd har vi Tolkiens trilogi Sagan om ringen, men tanken är att vi ska försöka hitta något helt allmängiltigt, något som binder alla sagor samman. Och frågan är då om sagan verkligen bara är för barn. Tänk om sagan snarare handlar om det mest allvarliga som finns. Tänk om sagan är en karta till själva livet. I det här första programmet tar vi inledningsvis avstamp i tre på ytan ganska så olika konstnärliga verk. Det är en scen på ett värdshus i det lilla landet Fylke där Tolkiens Hober bor i början av den långa berättelsen. Det är en dikt av Thomas Tranströmer och det är en av vår tids mest klassiska filmscener. Det handlar då om filmen Matrix där huvudpersonen Neo möter sin blivande läromästare Morpheus, döpt efter sömnens gud i den grekiska mytologin. I sin hand har Morpheus två piller och Neo måste göra ett val. Ta det blå pillret och du kommer fortsätta att sova. Ta det röda pillret och du kommer plötsligt få reda på hur världen egentligen ser ut. Dagens avsnitt har rubriken Uppvaknandet. Många har säkert sett den här filmen och har nu scenen på näthinnan. Morpheus säger då till Neo: du vet något. Du kan inte förklara vad det är, men du känner det. Du har känt det där i hela ditt liv. Det är något som inte stämmer här i världen. Du vet inte vad det är, men det har alltid varit där, likt ett litet hack i ditt medvetande som hotar att göra dig galen. Det är den känslan som har fört dig till mig. Det är ju väldigt kraftfullt. Ja. Och jag tror att alla människor nästan har känt så här någon gång. Man vet inte riktigt vad det är för mysterier eller sagor eller märkligheter som man ska undersöka där ute i världen. Men det är något som inte riktigt stämmer. Och den andra scenen är då från Tolkiens Sagan om ringen. Och det är en konversation som, den är inte med i filmen. Jo, den är nog med i den här extended version som kom, lite med bortklippta scener. Det är då Sam Gamgi som sitter på krogen Gröna draken. och prata med den jobbige Ted Sandeman, som är en sån här besserwisser i det lilla fylke. Och de pratar om vad som finns utanför fylkets gränser. Och då säger Sam någonting, jag tror faktiskt att det finns alver, och jag tror att det finns en helt annan värld utanför fylke. Och det där gör ju Ted Sandeman väldigt upprörd, och han snäser av honom och säger, nej, för det första finns det ingenting där ute, och skulle det finnas någonting så är jag inte intresserad. Och då inser jag att den här scenen avslöjar en liten hemlighet om Tolkiens Sagan om ringen berättelse, och det är att fylke där de här hoberna bor, det är en väldigt isolerad plats. Det är egentligen den avförtrollade, sekulariserade, halvt moderna världen som Tolkien i alla fall upplevde i sin barndom. Och det som händer i boken när man ger sig ut på den här vandringen, det är att man egentligen spränger då gränserna för den normala världen och träder in i en annan värld. Så det är inte bara det att det är ett litet land som är hyfsat isolerat, utan man skulle kunna säga att innan Sam och Frodo och gänget har lämnat fylke så finns inte världen där utanför. Men det centrala är då att även Sam, likt Neo i Matrix, känner att det är något fel. Det finns något mer. Han har ju hört alla de här berättelserna om livet utanför fylke. Och visst har det kommit en och annan därifrån. Bilbo vet man ju att han har varit ute på något typ av äventyr, men han är ju suspekt, och vad gjorde han egentligen på den där resan? Ja, håller borta från den där tokstollen. Och så finns det då den här trollkaren Gandalf som dyker upp, men i fylke så sysslar han inte med någon riktig magi, utan skjuter då fyrverkerier. Så han är ju den här, ja, han är ju som en sån här underhållningstrollkar. Och sen så finns det ett tredje exempel här. Och det här tänkte jag ta för att jag vill liksom vidga begreppet saga här. Mm. Och jag vill också göra att alla som lyssnar liksom kan få en vidare, vad ska man säga, förståelse för vad en saga kan vara. Och så vill jag också med det här dra oss ur, vad ska man kalla, en fantasyfora, som i och för sig kommer finnas i det vi ska gå igenom, men som inte behöver bli alltför dominerande. Jag menar nämligen att den här processen från sömn till vakenhet, eller från stillasittande till äventyr, från passiv till aktiv, eller vad det är vi försöker ringa in, den transformationen finns beskriven i massa olika typer av konst. Kanske är det det som är konstens motor, oavsett genre. Och då tänkte jag ta fram en person som oftast inte alls målas upp som särskilt mystisk eller sagolik. Och det är poeten Thomas Tranströmer. Han har nämligen sin första dikt i sin första diktsamling. Diktsamlingen som heter 17 dikter. Kommer i mitten av 50-talet. Den heter Preludium, så det är någon typ av start. Och jag tänkte jag läser upp hela den. Jag tror nämligen att det här är en typ av programförklaring som han har i den här dikten. Vad är det för något som vad hans diktärning sysslar med? Och jag menar då att den här dikten på ett väldigt poetiskt språk talar om ungefär samma sak som Morpheus säger till Neo i Matrix. Och det är också samma känsla som Sam har när han sitter på gröna draken. Och här får man då tänka att det är ett väldigt, då, väldigt poetiskt språk. Man får lyssna noggrant för att verkligen se den här sömnen som går över till vakenhet. Så här låter det. Första ordet är i sig väldigt talande. Uppvaknandet är ett fallskärmshopp från drömmen. Fri från den kvävande virven sjunker resenären mot morgonens gröna zon. Tingen flammar upp. Han förnimmer i dallrande lärkans position, de mäktiga trädrotssystemens underjordiskt svängande lampor. Men ovan jord står i tropiskt flöde grönskan med lyftade armar, lyssnande till rytmen från ett osynligt pumpverk. Och han sjunker mot sommaren, firas ned i dess blänkande krater, ned genom schakt av grönfuktiga åldrar, skälvande under solturbinen. Så hejdas denna lodräta färd genom ögonblicket, och vingarna breddas till fiskljusens vila över ett strömmande vatten. Bronsålderslurens fredlösa ton hänger över det bottenlösa. I dagens första timmar kan medvetandet omfatta världen som handen griper en solvarm sten. Resenären står under trädet. Skall, efter störtningen genom dödens virvel, ett stort ljus vecklas ut över hans huvud. Jag menar då att den här dikten handlar om ungefär samma sak. Det handlar om ett uppvaknande som är då ett fallskärmshopp från drömmen. Fri från den kvävande virven så sjunker resenären mot morgonens gröna zon. Och sen så händer massa saker där. Det är något sen ner i underjorden. Det är då de här svängande lamporna ner vid trädens rötter. Men sen mot slutet så är liksom resenären redo. Och då står det då, resenären står under trädet. Skall efter störtningen genom dödens virvel, som är då någon typ av process som vi kanske måste gå igenom, ett stort ljus vecklas ut över hans huvud. Någon typ av, kallar det, upplysning eller vakenhet. Och jag tyckte det var fint att ha med Tranströmer här en inledning, bara för att visa att det vi kan försöka tala om här är väldigt brett. Man får inte stirra sig blind att det bara handlar om gamla religiösa skrifter eller obskyra fantasyböcker eller något sånt. Utan jag tror att det här som vi försöker ringa in då är, det finns överallt. Har alltid funnits, kommer alltid finnas. Det är liksom någon typ av grundmyt. Och förhoppningsvis så kommer vi då det här, vi kommer inte komma ända fram förstås, men ambitionen kan väl vara där att ett stort ljus vecklas ut över våra huvuden.
Ja.
Så det var en ganska ambitiös där programförklaring för det här lilla avsnittet.
jag tänker på rubriken på hela serien, Sagorna nu då, och vad man förknippar med ordet saga. Man tänker på folksagor, man tänker på barnsagor, man tänker på de så kallade isländska sagorna, Eddan och det där. Om man tänker på, som vi har gjort, fantasyromaner och filmer. Man tänker på sånt som är sagolikt, man tänker på det som inte är något annorlunda än vardagen. Vare sig det är ett äventyr eller någon underliggande verklighet som man inte visste om innan. Om man ramlar ner i ett kaninhål eller man öppnar en garderob eller någonting och så är man plötsligt i en annan värld mitt i vardagen. Allt det där är ju förknippat med sagorna då. Häromdagen så läste jag en kort saga av bröderna Grimm har samlat in i sin stora sagosamling. De samlade ju in på 1800-talet en massa historier som berättades bland folk. Det var nästan etnografiskt arbete egentligen. Och jag läste nu en engelsk översättning av den första utgåvan av deras samling, som inte är redigerad eller, vad ska man säga, förbättrad. Som senare upplagor av Bröderna Grimms sagor har liksom förbättrades av en av dem själva också på olika sätt. Liksom. Den här första är liksom mera rå och direkt. Många av de här sagorna har ju liksom någon sorts moralisk knorr. Det är ju därför, det är antagligen därför också man har förknippat det med sagoberättande för barn. För man ska lära barn att vara försiktiga med vissa saker. Inte följa med främlingar och allt möjligt. Så läste jag då en saga som handlade om en vanlig, helt vanlig, om man nu var trädgårdsmästare eller någon dräng eller någonting på något slott, vid något slott, och så blev han förälskad i prinsessan på slottet. Men han, det gick ju liksom inte, de kunde ju inte få varandra, men han skulle kunna få henne om han lyckades få fatt i 3 gyllene hårstrån från djävulens huvud. Nu ska jag inte gå in på att tolka den där sagan, men det som slog mig när jag läste den då, med bara några sidor, det är att den var så fullständigt proppad med symbolik. Så man liksom, vadå? 3 gyllene hårstrån från djävulens huvud. Och för att få tag i de där hårstråna, så han lyckades komma, han träffade inte djävulen själv först, utan han träffade djävulens fru. Och djävulens fru, hon var ganska hjälpsam, så hon sa till honom, du får gömma dig under sängen. De skulle gå och lägga sig nämligen. Så han gömde sig under sängen, och så behövde han svar på lite olika frågor, så det lurade djävulens fru av djävulen. Ja, hur det var i alla fall, den var så proppad med totala absurditeter som inte hade någon, det var så uppenbart att det fanns någon liksom dold mening som jag inte har lyckats lista ut än, men dock. Och det är jättevanligt i gamla sagor att det finns dolda symboliska meningar. Och apropå varför man berättar sagor överhuvudtaget nu då, därför jag tog det här exemplet. Det är inte bara att väcka fantasin. Det är inte bara att göra någon moralisk eller sedelärande poäng. Det verkar också faktiskt till och med i sådana här så kallade folksagor vara gömda ledtrådar som säger någonting om hur världen är beskaffad. Och det tycker jag hör där också när du läser Tranströmers dikt. För den är ju också proppad med konkreta symboler som man förstår. Att han menar inte bokstavligen att det är lampor som svänger fram och tillbaka bland trädens rötter i underjorden. Men samtidigt är det en otroligt talande sinnebild på alla möjliga sätt. Och om man läser liksom gamla originalversioner av de här välkända sagorna, man kan tänka på Tusen och natt också till exempel, så kallad. Så upptäcker man att de är fullt av hemligheter, bokstavliga hemligheter, som det känns som där skulle man kunna lista ut. Då har man förstått någonting. Det tycker jag är otroligt intressant. Så summa summarum, så långt så handlar det om, vilket ju din inledande hänvisning till Matrix-filmen också betyder, det handlar om att upptäcka en dold verklighet som på något sätt är verkligare än den verklighet man trodde man levde i. Det är ju det här meningsutbytet om Sam och Ted på krogen handlar om också. Jag drar mig till minnes lite senare i den berättelsen, när de har Frodo och Sam och Pippin och Merry är det väl, har lämnat fylke ute i skogen någonstans, så stöter de på en trupp alver. Och en av de här alverna, Gildor tror han heter, han säger någonting i stil med så här: ja, ni håber, ni tror att fylke är ert land, men långt innan ni fanns här så bodde det andra här, och långt efter det att ni har försvunnit så kommer det att bo andra här. Fylke är bara en, liksom en liten del av något mycket, mycket, mycket större. Inte bara i rummet utan också i tiden. Mm. Så om man har liksom sån här association i bakhuvudet när man läser Sagan om ringen, och även som sagt andra sagor och berättelser med den här innebörden, så finns alltid den där ingrediensen där att ingenting är vad det synes vara. Världen är annorlunda än du tror. Världen är större än du tror. Tiden är längre än du tror. Du måste vakna upp, fatta liksom.
Och någonting som är väldigt centralt i Sagan om ringen, men det tog mig väldigt lång tid att få syn på, det är just det här som Gildor då antyder. Det är att den här världen är gammal. Mm. Och de stora händelserna i den här världen är egentligen inte det här ringens krig. Nej, som vi får vara med om. med Frodo och Aragorn och Gandalf och gänget, utan de största händelserna har hänt för väldigt länge sedan, i första åldern och andra åldern och före dess också. Och det de vandrar igenom i Sagan om ringeböckerna är på många sätt ett ruinlandskap. Där det finns antydningar om att det har hänt stora ting. Den som har sett filmerna, kanske den allra bästa bilden för det, är när de paddlar fram på floden Anduin. Och så kommer de till de här enorma statyerna.
Ja, just det.
Det är väl Isildur och Elendil, det är hans pappa. Det är i alla fall Isildur och pappan som står som enorma statyer då. Och det här är ju med i böckerna också. Och då frågar väl Sam eller Frodo, vad är det här för något? Ja, säger väl då Aragorn som kan sin historia, eller om det är Boromir. Det där hände för tusentals år sedan, men det är liksom ett minne. Och den känslan tror jag både du och jag har känt inför denna värld också. Det är ju mötet med en viss del av antiken till exempel. Man går in i Pantheon i Rom, eller pyramiderna i Egypten har jag för sig aldrig sett på riktigt. Det finns de grekiska templen. Alltså, det är som att man är Sam och Frodo där och ser saker som hände i andra åldern.
Mm.
Det är väldigt länge sedan, men det fanns någonting som var stort då. Det var sagornas tid på något sätt. Och idag är en annan tid. Sagorna är liksom mer komplicerade idag.
Det var sagornas tid, sa du, för länge sedan. Det får något annat skimmer över sig. Jag kommer att tänka på att det där går ju igen i olika vad moderna västerlänningar brukar kalla mytologier. Jag tycker att det är lite förklenande, missvisande beteckning på ett sätt. Men den diskussionen ska vi inte ta nu. Men om man tittar på det gamla Egypten till exempel, så hade man ju där en föreställning om att man levde i slutet av också. Alltså att förr hade det varit, man pratade om gudarnas tid. När gudarna gick på jorden, då, det var liksom den riktiga tiden. Det var då, det var det, och det förblev på något sätt mallen eller normen eller utgångspunkten för allting annat. Allting annat relaterade till det på något sätt. Bland de australiska så kallade aboriginerna, ursprungsbefolkningen i Australien, så utgår de från att den fundamentala bakgrunden, verkligheten till vad de, deras liv, är någonting som de i en engelska översättning kallar för dreamtime eller drömtiden. Och den har egentligen aldrig försvunnit. Och det går igen hos många folk det här över olika delar av världen. Att om vi kallar det för drömtiden då, så är den inte bara i det avlägsna förflutna, utan det är också närvarande. Det är till och med det verkligaste av det närvarande. Men den syns inte på samma sätt som den gjorde förr. Den är inte tillgänglig på samma sätt som det förr. Så att förr så var världen var genomskinligare längre tillbaka, skulle man kunna säga. Då gick gudarna bland människorna. Nu har gudarna dragits tillbaka bakom en ridå, så nu kan man inte se dem längre. Men de finns där. Det jag pratar om då är ju, eller refererar till, är ju precis samma dimension som du har där i den här det här du inledde med Matrix. Att världen är inte vad den synes vara. Nu var det i Matrix-fallet det som inte var som det synes vara, avslöjades vara egentligen en djupt dystopisk, ondsint närmast, verklighet som avslöjades. Det gällde riktigt så. Var det ju inte för de gamla egyptierna eller för aboriginerna. Men det finns en likhet där att, som vi säkert kommer att behöva hålla fast vid och på olika sätt belysa och gräva i och försöka förstå mera. Det finns hela tiden den här både skillnaden och kontakten, skillnaden mellan och kontakten mellan minst två nivåer av verklighet, där den osynliga eller oåtkomliga eller sagolika delen är den verkliga delen, medan det vi kallar verkligheten är den inbillade eller illusoriska eller åtminstone begränsade verkligheten. Och den är inte inbillad eller illusorisk på det sättet att den är overklig, men den är overkligheten består i en, skulle jag våga säga, begränsning av medvetandet. Begränsningen av upplevelsen, förnimmelsen av tillvaron.
Men om vi går in där och blir lite närmast teologiska kring Matrix. Vad jag har lärt mig så är det att man skulle väl nästan kunna säga att det här är en typ av gnostisk världsbild. Det vill säga att The Matrix, som är det vad människorna tror är världen, är egentligen en illusion och ett fängelse skapad av en ond gudom som man i gnosticismen kallar för demiurgen.
Ja.
Men i Matrix så heter han något, det är ju ett dataprogram som är då den falska världen, så han heter väl något så här programmeraren eller någonting. Jag minns inte alla detaljerna kring det här, men i det gnostiska så är man ju väldigt mycket inne på att denna värld är liksom helt falsk och vi ska bara lämna den. Men jag gissar att både du och många av de här sagorna snarare pekar på att nej, denna värld är liksom inte, den är inte falsk, men den har en dold sida. Eller man skulle kunna säga att den har ett djup som inte är synligt vid första anblick. Så att uppvaknandet behöver då inte vara att du går omkring i en dröm och sen så vaknar du upp till en helt annan verklighet. Nej, utan det är denna värld.
Mm.
Men det finns någonting mer, helt enkelt.
Du har ju just det i Tranströmerdikten du citerade. Det är ju inte en annan värld han beskriver där. Eller manar fram snarare med sinnebildliga uttryck. Det är ju ett annat sätt att uppleva denna världen han försöker uttrycka. Det är ju det poeter gör också, som lyckas. De får ju oss att se den här världen mer, djupare, starkare.
Men om jag säger så här då, alltså säg att vi i dagens avsnitt, vi sitter där på Gröna Draken med Ted Sandeman. Ted lämnar ju aldrig Fylke. Han sitter kvar där. Han får inte se några alver. I hans värld finns det faktiskt inte några alver.
Nej, han ser sig ju säkert som fullt vaken och medveten och allting helt klart för sig. Och de som tänker annorlunda än han i hans klarhet, de inbillar sig bara och hittar på och fantiserar. Det är en onödig verksamhet i princip i hans värld. Så han... Det betyder ju... Du sa inledningsvis någonting i stil med att du tror att den här förnimmelsen av att det finns något annat eller något mer finns hos alla människor. Men den finns ju uppenbarligen inte hos Ted. Så jag tror inte det är sant helt enkelt att det finns hos alla människor. Därmed inte sagt att det inte kan väckas hos alla människor. Men det finns inte hos alla människor. Och det är en intressant distinktion. För att oavsett vars och en, eller oavsett huruvida potentialen för att inse eller upptäcka att världen inte är vad den synes vara finns hos alla, kan vi säga. Det finns ingen anledning att utesluta någon från denna upptäckt. Men i så att säga nuläget så är det uppenbart att det inte finns hos alla. Precis som det inte fanns hos Ted när han pratade med Sam. Vi vet inte vad som hände med Ted sen. Mot slutet av Sagan om ringen.
Historien. Jo, han
det får vi återvända till.
Ja, precis. Jag tror faktiskt han återkommer precis mot slutet. Ja, det finns en liten knorr kring honom.
Ja.
Men vi lämnar det.
Men som säger, i nuläget, alltid i nuläget, så är det så att för vissa människor så finns inte den här större världen helt enkelt. Och sen en annan intressant sak, apropå Gildor då och hans, vad han säger där om att... tidens och rummets vidd, så att säga, till Sam och de andra. Så när man lämnat sin invanda värld så stöter man på folk från den större världen som har varit där och vetat om och levt med det länge. Och Då inser man inte bara att världen inte är vad den synes vara, utan man inser också att man har ingen aning om vad det finns för människor här i världen egentligen. Som vet mer. Så det är också en dimension av det hela. Som jag tycker är intressant. Och som finns med i alla sagor. I alla sagor finns det alltid den där. Alla sagor med den här liksom innebörden att lämna någonting. Att vakna upp. Alla sagor som handlar om det på ett eller annat sätt. Eller berättelser. I allmänhet. Det finns alltid någon person, karaktär i storyn som vet innan.
Men vi kan ju stanna kvar där om det här är liksom, är det någonting för alla eller är det någonting för, vad ska man säga, de utvalda? Sagan handlar ju ofta om de utvalda. Alltså det är, vad ska man säga, om vi går till Star Wars då, så är det då ökenplaneten Tatooine som ligger någonstans i galaxens utkanter. Och där är massa folk och de drömmer, massa olika som drömmer saker. Men Luke Skywalker, han är ju utvald. Han liksom, han har ett släktband med de här riktigt stora aktörerna. Och sen så av en slump så landar de här två robotarna där. Och det blir hans kallelse då. Hans uppvaknande. Och så dras han iväg. Och det här återkommer ju i väldigt många sagolika berättelser, att vissa är utvalda, det är liksom de här huvudpersonerna, om man säger så.
Frodo ställer sig ju den frågan i början av Sagan om ringen, så frågar han Gandalf apropå ringen, varför kom den till mig? Varför utvaldes jag? Och så svarar Gandalf, såna frågor kan man inte svara på. Such questions cannot be answered. Det är ju en liten variant på det där. Då.
Men hos de gamla naturfolken så har jag läst att det är ungefär så här att den stora delen av stammen behöver faktiskt inte syssla med det här i sin vardag i alla fall. Det fanns initiationsriter ofta. Om man var man då så var det att man skulle ut i skogen och genomgå någon typ av, vad ska man säga, man skulle ner under jorden, möta döden på något sätt och komma levande tillbaka. Och för kvinnor var det ofta att initiationen var liksom barnafödandet, liksom en biologiskt naturligare initiation. För män var den här tvungen att bli då lite mer konstruerad. Och så fanns det ju andra sådana riter och ceremonier. Men det fanns också shamanen som var den som tog ansvaret i stammen, att jag sysslar med det här på heltid, skulle man kunna säga. Men shamanen var lite illa sedd också, fick bo liksom i utkanten, för det drog till sig så mycket liksom, det var så mycket strul kring det där med att färdas mellan världarna. Men shamanen gjorde det här liksom som, nästan som ett offer för de andra, för det här var så himla farligt. Och det skulle ju också kunna vara en uppdelning. Ja. Och sekulariserar man den tanken i vår tid, så är det ju lite att i alla fall under 1900-talet så har det varit konstnären som varit den här. Alltså någon typ som rannsakar sitt inre, hittar saker, berättar om det, men ändå verkar lida ganska mycket av det. Allt från målare till poeter till författare. Alltså jag är inte någon som tror att det finns en konstnärsmyt. Jag tror att konstnärer faktiskt är lidande. Och att det lidandet gör att man ser klart på något sätt. Eller kanske vända på det och säga att man lider av att se klart.
Ja, snarare det kanske. Men jag tänker på en annan kategori aktörer här i världen som har någon sorts ställföreträdande funktion. Det kan man stöta på, nämligen hemliga agenter, skulle man kunna säga, kalla dem. Det stöter man, och man stöter ofta på det där i agentthrillers, vare sig det är film eller bokform. När någon säger vid något tillfälle, nästan alltid någonting i stil med det här, att ja, vi håller på med den här hemliga, farliga verksamheten för att alla andra ska kunna sova gott om natten.
Och så där finns ju verkligen i Sagan om ringens värld också. Det sägs ju till hoberna ofta, både av Gandalf och också av Aragorn. För Aragorn och hans utbygdsjägare, de jobbar, deras jobb är att skydda Fylke. Och det har de gjort
intressant
under lång
nog,
tid.
Intressant nog om man studerar underrättelsetjänsters historia och olika esoteriska ordnars och kulta sällskapshistoria. Och sätter ihop de två studierna så visar det sig att det ofta finns ganska stora överlappningar vad gäller personerna. Så att det finns något okult här, undan gömt bakom den vanliga vardagen, verkar det som. Jag kommer också tänka på den för många okände, men egentligen ganska intressanta, på ett sätt viktiga figuren Georg Ivanovich Gurdjieff, som var en av de här någon sorts guru innan gurubegreppet fanns riktigt, som kom från Georgien, ursprungligen Ryssland, till Västeuropa med en märklig lära som vi inte alls ska gå in på. Men han sa en intressant sak i linje med det vi kom in på nu, nämligen för att han hade en stor livsuppgift, och det var att han skulle få folk att vakna upp. Hans grundtes var att människor sover, men, och livet går ut på att vakna. Men alla kan inte vakna, just nu i alla fall, som vi sa också. Så alla kan inte vakna, och så därför är det viktigt att de som inte kan vakna åtminstone kan sova gott. Och vad han menar med det var att man ska vara snäll mot människorna. Man ska inte anklaga dem för allt möjligt i onödan. De som har kapacitet att vakna upp, de borde få hjälp att vakna upp. De som inte kan vakna upp, de ska ha det bra i alla fall. Det är ju lite grann som det där med de hemliga underrättelsetjänsterna som säger nattväktaren. Liksom som vi har sysslat med allt det här obehagliga så att andra kan sova gott om natten. Bara det faktum att vi kan dra in alla de här associationerna och exemplen från olika delar av livet och samhället och historien tycker jag visar så fruktansvärt tydligt hur vi nästan tar för givet att de här två dimensionerna i livet finns. Att det är en outrotlig distinktion och sätt att prata om det. Att det finns, verkligheten är inte riktigt vad den synes vara. Det finns en dold dimension i denna världen. Och den kan man upptäcka. Och om man kallas till att upptäcka den så blir det en sån här sagoquest. Liksom. Vare sig man vill eller inte. Och många historier har ju som utgångspunkt också att man vill inte. Egentligen på ett. Det finns en sida av en som inte vill ut på äventyr. En annan sida kan inte låta bli att ge sig ut på äventyr. Det verkar också som om de som söker äventyret, de upptäcker inte det nödvändigtvis. Man rycks upp som Neo i Matrix. Man rycks upp och liksom står inför den röda eller blå pillret. Så får man välja. Och väljer man det blå pillret, ja, då får man sova vidare. Så är det inget mer med det. Väljer man det röda så då upphör all normalitet liksom.
Jag tänker att bara för att det inte ska bli för mystiskt så skulle man kunna säga så här att alltså, vad är en saga då? Är det bara tidsfördriv? Är det någonting som människor sysslade med för att få tiden att gå vid lägereldarna eller under de långa nätterna eller... Ja, det skulle väl kunna vara. Men i så fall så är det ju ett tidsfördriv som skänker en otrolig mening till människors liv. Vi gör det ännu enklare. Säg så här, det här var faktiskt en... Jag hoppas att det här går ihop rent logiskt. Det var faktiskt en berättelse som kom från en kille som jag känner som... Ja, faktiskt en lyssnare av podden, så att jag ska inte säga att jag har kommit på den här lilla anekdoten själv, utan den är hans, men jag tror han tycker att det är helt okej att jag för en vidare här. Det är egentligen ett historiskt faktum, så det här är inget konstigt överhuvudtaget. Det handlar om slaget vid Stalingrad under andra världskriget. Som många kanske vet så var det då tyskarna kom då med sina stora arméer, men valde att gå söderut innan man helt hade då intagit Moskva. Det visade sig vara ett misstag antagligen, eller det var något misstag. Och då blev det då att Hitler blev besatt av att vi ska erövra den här staden Stalingrad. Som ligger liksom i södra Ryssland eller dåvarande Sovjetunionen. Och Stalingrad var inte särskilt bra befäst överhuvudtaget. Och de ryska trupperna var inte så stora där, men Stalin sa nej, vi, den här staden släpper vi inte. Det här är liksom, lyckas vi hålla Stalingrad, då kan vi vända kriget. Och de trupperna som, de ryska trupperna som fanns där, de var så illa utrustade så vissa hade inte ens gevär, utan de liksom stod där nästan med någon högaffel mot den, liksom, Tysklands stora mekaniserade armé. Hur ska man göra då för att få folk att slåss? Jag kommer på en första idé. Vi har soldaterna vid fronten och de som retirerar eller som flyr då, vilket var stort problem, för att det var ju att möta döden i princip, att komma där till frontstridigheterna in i stan. Då har vi liksom partifunktionärer som skjuter dem som deserterar. Det funkar inte, folk var så rädda. De flydde, så blev de skjutna. Ja, hur ska vi göra? Nej, vi måste ta till en ännu hårdare. Vi gör så här. Om du flyr så skjuter vi dig och så skjuter vi din familj hemma. Det funkar inte. Folk flyr ändå. Ja, hur ska man göra? Det sista greppet, det som Stalin inte ville göra, det var att lägga ner de höga ideologiska ambitionerna om att den här revolutionen, kampen, den var liksom global. Det var någon internationell rörelse, revolutionen som skulle sprida sig. Och så sa man, nej, nu börjar vi med propaganda. Det vi gör i Stalingrad är att vi försvarar moder Ryssland, vårt hemland. Och det här då basuneras ut med enorm kraft och skicklighet, som var berättelsen. Nu har vi någonting att slåss för. Vi ska rädda vårt hem. Och då slutade folk att fly. Då dog de vid frontlinjen. Och de höll ut och sen fick de förstärkningar. Den tyska armén kollapsade, kriget vände och Nazityskland föll. Det där är för mig, det här är liksom berättelsens kraft. Att om du kan lansera någonting eller berätta någonting för någon som gör ditt liv otroligt och det du håller på med otroligt meningsfullt och viktigt, då kan det förändra allt.
Det är i linje med vad jag menade för en stund sedan när jag observerade att alla de olika exempel från olika typer av berättelser och mytologier och hur man pratar om underrättelsetjänster och annat. Alltså det finns ett mönster här. Att det är precis som det är samma. Det är vissa basföreställningar som återkommer i de mest skilda sammanhang, som det här som jag tänkte på då, det var för en stund sedan, att en skillnad mellan den vanliga verkligheten och den ovanliga eller annorlunda men ständigt närvarande andra verkligheten, som egentligen är på något sätt ligger under den där vanliga sömnverkligheten, om vi kallar det för det. Vad är anledningen till att man... Det måste ju finnas en erfarenhetsbakgrund som gör en sån distinktion meningsfull och verksam. Precis som det finns en, på något sätt en erfarenhetsbakgrund som gör det där med moder Ryssland verksamt överhuvudtaget. Det appellerar till någonting, det syftar till någonting. I moder Ryssland-fallet till någon liksom djupt känd tillhörighet. Det här är vårt land, här har vi levt i generationer, det är vårt hem, de kommer att ta vårt hem ifrån oss, de kommer att förstör och så vidare. Det är inte så svårt att föreställa sig om man lyckas befästa en sån känsla tillräckligt djupt och grips av en sån känsla tillräckligt djupt, så kan man offra en hel del.
Det är därför som Frodo ger sig iväg med ringen också.
Ja.
För att Gandalf ger honom inget val. Han säger, du måste rädda, du fylke kommer bli invaderat om just du inte flyr. Så han, det är ju det som får honom ge sig ut också. Han måste skydda sitt hem. Sen kan han tyvärr inte vara kvar i det hemmet. Men hemmet är hotat. Och det, när hemmet är hotat, det är någon typ av otroligt stark kraft. Men vad säger allt det här egentligen då? Jag tror att vi lever i en tid där det är väldigt svårt att vara aktör. Alltså där den här typen av äventyr då, sagans äventyr, har blivit en, om man ska använda det ordet, en produkt. Mm. De omgärder oss hela tiden med tv-serier och filmer och böcker, och jag menar, det finns ju överallt. Men det har blivit extern, vad säger jag med ord? Det har blivit en extern sak.
Mm.
Man tänker helt enkelt att det inte handlar om en själv. Utan det handlar bara om de här Batman eller X-Men eller Marvel-figurerna eller fantasyberättelserna. Som att det var någonting som inte hade någon koppling till ens eget liv. Just för att det egna livet i det samhälle som vi lever i idag är så svårt att förändra. Det är faktiskt väldigt, väldigt svårt att vara aktör idag. Och jag tror att den här viljan hos människor, äventyrligheten, som jag tror är någon typ av grundinstinkt, har, vad ska man säga, det kan låta som en radikal tanke, men de som har hört program tidigare i våra serier tror jag kan hänga med på det här. Den har liksom perverterats av ett kommersialiserat samhälle på något sätt. Den stora, närmast heroiska kraften i människan då används till någonting ganska meningslöst, som att konsumera. Som tar kanske tydligaste exemplet på den här äventyrets död. Den viljan till förändring eller transformation och transcendens eller uppvaknande då har ersatts med den här ganska torftiga sysselsättningen att konsumera helt enkelt. Det här är en tanke som vi kanske inte hinner utveckla fullt ut i det här första avsnittet, men jag tror att den kommer komma tillbaka längre fram.
Ja, jag tänker att det finns en fantastisk egenskap och skicklighet i den här typen av konsumtionsekonomi vi har, som går ut på att allting i största möjliga utsträckning ska produktifieras, kan vi kalla det. Allting kan göras om på något sätt till en säljbar produkt. Och det gäller ju sagorna då också. Och samhällskritik kan göras. Det är liksom nästan allting som är på riktigt, som är på allvar, kan i viss mening oskadliggöras genom att göras till en produkt. Så istället för att själv bli en hjälte eller göra uppror, eller om så bara tränga lite djupare in i den egna vardagen, istället för att göra det alldeles själv i någon skala, i vänkretsen eller i vardagen eller på jobbet, eller vi har liksom olika sfärer vi lever inom, vi människor. Var och en har sin lilla sfär. Var och en har väl någon möjlighet att, så att säga, stå upp för någonting, verka för någonting, något hjältemodigt, om vi pratar i sagotermer, i sin lilla sfär. Men istället för att göra det så tittar man på film om någon hjälte, eller om det är något som har med rejäl samhällskritik att göra, så kan man läsa om det, eller titta på en film om om det. Det blir liksom surrogaten, om vi kallar det för det, ligger så otroligt nära till hands och är så lättillgängliga och är så välgjorda och är så engagerande och så känslomässigt upprörande också, om de är bra. Så att det räcker nästan liksom. Det är nästan som en sorts katarsis av någonting som kanske en energi som skulle kunna, som säkert hade fått utlopp på något annat sätt om inte vi hade varit så totalt produktifierade hela tiden. Det är något djävulusiskt skickligt i det där.
Men är det inte så att i alla sagor, det som skiljer sagan, eller jag kan säga så här, det som egentligen förenar sagan med mytologierna och de religiösa berättelserna när de är som bäst och tydligast, det är att det inte handlar så mycket om personer som sitter på sin hemliga kammare och liksom hittar någon magisk form eller mediterar sig till upplysning. Utan det är en ganska kroppslig sak.
Ja, man gör någonting.
Man gör någonting.
Ja, det
är också kroppen
som... Är det någonting som är gemensamt för? Ja, så är det det.
Måste ut på vandring. Ja. Och det finns ju i den religiösa traditionen som... Det är en pilgrimsvandring, eller du är en pilgrim i denna värld. Det är en vandring, och vi har det här, de gamla kristna, de första kristna som kallades för vägen, till exempel. Mm. Jesus som säger är sanningen, vägen, sanningen och livet. Vägen först då.
Mm.
Och den här vandringen är ju någonting som ofta finns i sagan. Och den som läst just Sagan om ringen vet att det vandras otroligt mycket, lite för mycket om man ska vara hård mot författaren. Man vandras och vandras och vandras och vandras, ganska tråkigt ibland.
Ett annat genomgående motiv är det där fram och tillbaka.
Alltså
att man ger sig iväg och sen kommer man tillbaka,
ja,
förändrad eller har förändrat
visst,
någonting.
Visst.
Men att komma tillbaka förändrad kräver att man har gett sig iväg först. Man måste ha gjort någonting. Mm. Och även om man inte kommer tillbaka så kommer man till ett nytt ställe då där något annat tar sin början.
Ja.
Men det är extremt viktigt att göra någonting. Men det är ju just därför det här produktifieringen är så försåtlig. Ja. För att det känns som att man gör någonting fast man inte gör någonting.
Mm, exakt. Mm. Jag ska säga en sista sak idag. Jag har ju läst på lite här om Tolkiens värld. Och någonting som man inte riktigt förstår när man läser Sagan om ringen-böckerna, då måste man gå till Silmarillion och andra skrifter som Tolkien också författade om den här världen. Det är att man förstår inte vem den här Sauron är. Han är ju så himla ond. Och i Sagan om ringen-böckerna är han liksom bara, han är bara totalt ond. Men det finns en historia bakom det. Han har varit ond länge, det måste man säga. Men även han är ju följ en gång, han är ju fallen då. Och hans läromästare var då Morgoth, som är den här onde guden, som är ännu ondare. Men som är fördriven från världen. Så Sauron är väl den aktiva ondskans liksom tydligaste gestalt i Midgård. Men vad var det som gjorde att Sauron blev så himla ond? Jo, säger då de gamla berättelserna. Han var pedant. Han stod inte ut med oredan i världen. Och det han hatade mest, det var oredan bland människorna. Det var som fruktansvärt oreda överallt. Han ville ha ordning. Det var vad han ville ha. Och det lockade honom över till den mörka sidan. Och där kan vi ju bära med oss längre fram under den här vandringen.
Mm, verkligen. Ordning och reda och kontroll. Det går väldigt lätt att knyta till det här jag sa om produktifieringen. Kan vi göra om vi vill. Nu vill inte jag att vi... Och det är inte därför jag har sagt det nu heller egentligen. För att inleda någon sorts... ganska sedvanlig ändå. Samhällskritiskt resonemang här. Det är snarare så. Jag skulle vilja. Fastän någonting har blivit. En produkt. Så betyder inte det att det inte kan finnas liv i det. Men det livet. Är det ju då vars och ens uppdrag att svara an på om det väcks någonting i en när man ser en film, läser en bok, ser någon föreställning. Om det väcks någonting i en som man känner. Jag känner mig själv liksom nästan. Och framförallt jag känner av världen. Allting känns lite mer på riktigt just nu. Det spelar ingen roll vad man har fått den känslan ifrån. Om det är en kommersiell produkt eller något annat man är med om. Det spelar ingen roll. Det viktiga är att hålla fast den känslan. Att inte överge den känslan. Att på något sätt inse att man har fått ett tecken där. För man behöver bygga upp livet på någon sorts hållpunkter. Man måste ha någon sorts referenspunkter som talar om för en att man är på rätt väg här i livet. Oavsett, du ska inte definiera rätt här nu. Vi kan återvända till det, med det här med riktning och sånt där. Men det framstår för mig som oerhört viktigt att lära sig att känna igen de där hållpunkterna, oavsett vad som i ens egen upplevelse, oavsett vad som utlöser dem. Och det där har direkt med sagor och berättande att göra. För vad sagor och berättande gör är, jag tror att det är nästan liksom det centrala syftet. Det är att väcka det inom en som kan tjäna som de där hållpunkterna. Och det är sådana hållpunkter som får, om vi håller oss till Sagan om ringen-berättelsen igen nu, de som får de hjältarna så att säga i den berättelsen att hålla fast vid sin väg. Det är när de erinrar sig varför de går på den här svåra vandringen. Precis som själva levandet här i världen är en svår vandring. Man behöver ha någonting att hålla sig till, annars så spårar man ur och ger upp. Så att det här med berättelser och den kraft de ger kan missriktas på sätt och vis, som man väl skulle kunna argumentera för att det är när det handlar om krigföring och sånt. Inte alltid, men ibland. Den går mycket djupare, den tränger mycket djupare, den säger någonting otroligt mycket sannare och viktigare om människan och livet än allt vad vetenskap och rationalitet och objektivt förnuft säger. Det är inte bara någon sorts underhållning eller tidsfördriv eller paus från någon tråkig vardag. Det är tecken.
Jag tänker att det där tecknet också hänger ihop med någonting som jag tror gör livet djupt meningsfullt, och det är, man kallar för hemligheten. Så vi lever ju i en tid då hemligheter nästan är suspekta.
Mm.
Alltså allting ska kunna redogöras, och jag menar, författare skriver ofta väldigt självbiografiskt, och du och jag har pratat om öppna kontorslandskap och
ordning och reda.
Ordning och reda, ja. Exakt. Men en värld utan hemligheter blir ju också tom.
Mm.
Och här tänker jag på någonting som också finns i Tolkiens värld, i det är också i Silmarillion, som handlar om hur denna värld skapades. Den skapades ju av en skapargud som har lite olika namn, men alverna kallar honom för Ilúvatar. Och han skapar en massa gudar och så lägre gudar, och så skapar han skapar ju alla inte alla ras, han skapar inte orcherna och inte dvärgarna, men inte ens de andra gudarna får ta del av hela hans hemlighet. För han menar att om de skulle veta allt som han vet, så skulle deras liv bli fasansfulla. Även de andra gudarna måste vara lite ovetande om vad det här handlar om, vart det är på väg, varför världen finns till. För att skulle de få den här sista pusselbiten, då skulle det inte bli någon vandring. Det behövs en hemlighet. Det är liksom den här, det är det som lockar oss ut på något sätt. Och för mig så, det vet ju du och jag har pratat om massa olika mysterier och märkliga saker genom åren, men jag blir kanske som mest lockad när jag hittar en sån här hemlighet i då en Tranströmedikt. en poet som är kännetecknas så högt stående och kännetecknas som klarhet och renhet i språket. Men även han verkar ha sett den här det hemliga. Han har fått en vision av det. Och han har skrivit om det. Han har en annan dikt säger att sanningen ligger på gatan. Men ingen gör den till sin. Eller vem som helst kan liksom... alla kan greppa den om vi vill. Men det, vi ser den bara inte. Du har hört ett program om myter och mysterier.
Avslutningsvis vill vi särskilt tacka Campfire Stories, en plattform för podd och film som vill inspirera till en värdig social och ekologisk balans.
Marianne Holmberg som erbjuder Framtidskartan, en individuell guidning för dig som vill reflektera över din livsberättelse fram tills nu och rita kartan till din framtid.
Fotografen Aron Mattsson samt vår webbmaster Ludvig Lindelöf.